Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
...173 centimeter lång är Kadi Sagnia, Sveriges just nu främsta kvinnliga längdhoppare, tävlandes för Ullevi Göteborg. Sagnia, som fyller 25 år nu i år, har gått till final i både VM och EM.
173 centimeter lång är också Hermine Dahlerus, en av den svenska innebandyhistoriens främsta spelare, så är det verkligen. Hon blev första svensk alla kategorier att nå 100 A-landskamper i sporten och första damspelaren i världen att nå tresiffrigt i antal landskamper.
173 sekunder per kilometer i snitt. Så fort sprang kenyanen Eliud Kipchoge när han satte världsrekord på maraton i höstas. Kan också uttryckas som 17,3 sekunder per varje 100 meter i ett helt maraton. Wow!
173 sekunder på en kilometer, precis som snittet under ett maratonvärldsrekordlopp, är också världsrekordet i herrarnas inomhusrodd i lättviktsklassen. Tysken Max Röger är den enda som rott 1000 meter på 173 sekunder.
Sporthusets första avsnitt 2019.
Men det 173 totalt
kommer här. Gott nytt år, Lasse och Miro, Salar.
Det är samma grabbar.
Gott nytt år, Miro, och gott nytt år, Tommy.
Tack alla som hör av sig till @sporthuset på Twitter. Till exempel med introinspel Jakob Axelsson, Andreas Almgren. Alltså det är den Andreas Almgren, 800 meters löpare.
Ja.
Som är en av Sveriges främsta genom tiderna. Och som haft mycket skadeproblem. Och
då vet Åsa, vi vad vi kan säga när vi kommer till avsnitt 800 i alla fall.
Ja, just det. Andreas Almgren. Jättetalang, men som haft mycket skadebekymmer. De kommer till exempel, det var Almgren som sa det här, det är otroligt. Alltså, hur ska man se på det här? 173 sekunder per kilometer i snitt, alltså Eliud Kipchoge, han satte världsrekord maraton i höstas. Det är alltså 17 sekunder per hundring i 4,2 mil.
Otroligt.
Är det möjligt?
Ja, nej, alltså, och tittar man på kilometer till, nu kan jag inte det utan till, men alltså, det är ju under 3 minuter per kilometer. Någonstans
2,53.
Runt 2,53. Ja, precis. Och det är ju bättre än mitt personliga rekord. Jag har faktiskt sprungit 1000 meter på max vid ett tillfälle när vi hade sån här inomhus sjukamp. Och okej, jag är ingen långlöpare, men att springa 1000 meter, man är alltså, när man var som bäst hade man hängt med 1 kilometer. Sen brukar jag också säga till mina hockeykillar då, för ibland så använder man sig av Cooperstest, vi gör inte det numera, men en Cooperstest innebär att man kollar av sin uthållighet då ska man springa 3000 meter. Och det kan man säga då, för en bra lagidrottare så är det okej att göra någonstans mellan 10 och 11 minuter. Du kan ju själv tänka dig hur många Cooperstester han gör i rad under 9 minuter.
Mm. Men det är så svårt att greppa på något sätt. Den här nivån de håller, att det ens är möjligt.
Jag finner ju mig själv nu med när ni sitter och samtalar om detta att försöka lista ut hur fort det här går.
Men tänk
och då
så
kan
här...
jag konstatera att det är nog inte möjligt.
Nej, men tänk så här ungefär, att om man är då en hyfsad motionär, säger då att man springer 5 minuter per kilometer, så innebär då att man hinner lite mer än hälften jämfört med honom då. Han springer alltså dubbelt så fort.
Mm. Och hur länge skulle en motionär kunna hänga med Eliud Kipchoge?
Nej, men en vanlig motionär, de hänger inte med, alltså de hänger inte med överhuvudtaget.
400 meter
alltså.
Kanske. Beror på vad menar motionär i och för sig.
Ja, alltså, för då måste du ändå ha den snabbheten. Det låter ju sjukt när man pratar uthållighet att det behövs en snabbhet, men visst behövs det. Jag menar att springa...
Han är 1,08 per 400 så att säga.
Ja, det är det jag menar liksom. Det är inte så. Jag för mig då, om jag inte missminner mig totalt, så sa jag för mig att man hade någon test som man gjorde på fotbollsdomare. Då var de tvungna att göra 400 meter på 70 eller 75 sekunder, och det fanns en del som inte klarar av det.
Det var ju... Ja, derby var det ju inte, men det var ett möte mellan två av poddmedlemmarna.
Sporthuset derby?
Ja, det kan man väl kalla det för. Miro Karlskrona, ja. Och Thomas Johansson, Tjome, Leksand numera. Ju. Ni möttes ju här förleden.
Ja, det gjorde vi. Han påminner mig om att jag brukar kalla att Rivieran här, och han var djupt imponerad av det hotellet han bodde på, för det är ju jättefin utsikt, Scandic där. Jag vet att Tommy har bott där. Jag vet inte om du har varit där, Lasse. Nej. Det är en grymt precis, fin miljö.
Ja, och, jag har passerat områdena där nere. Det är ju suveränt. Men det var på sommaren jag var där. Då är det ju vansinnigt läckert.
Ja, det var det inte nu kan man inte säga. Det var lite grått. Även här nere på Rivieran så är det lite små grått i december. Nej, men det var väl trevligt att få träffa honom och sitta och surra lite. Som tur var så gjorde vi det innan matchen. För efteråt så hade jag kanske inte varit lika trevlig. Nej, den här matchen var tuff för oss. Vi förlorade med 3-1, men Tjome brukar ju vara väldigt duktig på det här med att titta på vad det är som avgör att matcherna vinns, och vi vann i princip allt utom själva matchen. Vi vann skottstatistiken, vi vann puckinnehavet, täckta skott och så vidare och så vidare. Men vad hjälper det då när man får stryk med 3-1?
Det är ju väldigt mycket statistik. Jag jobbar ju med SHL allt som oftast. Och kan konstatera att de olika statistiska programmen som används, jag vet inte hur mycket ni använder i Karlskrona, men det är alltså som har med ingång i offensiv zon, var sker det, som har med skottförsök, som hur många som är avlossade från skottsektorn, alltså man gör en kvalitetsmätning av avslutet mer eller mindre, alltså för att på det sättet plocka fram nästan tabeller alltså, som ju sen stämmer ganska bra överens med verkligheten ska jag säga, så statistiken är ju viktig. Ni jobbar med det här också såklart då och sitter och grottar i.
Ja, det gör vi, och sen gör vi ju, jag tror att alla lag gör lite olika, dels så tittar vi på det så här noggrant som du säger, och sen har vi då också målsättningar efter var sjätte match, så går vi igenom och tittar då på vissa parametrar som vi försöker då ha som mål att uppnå då, både när det gäller powerplay, boxplay och hur spelet 5 mot 5, antal målchanser man har skapat och varifrån de här målchanserna kommer. Så att vi har full koll, men det är inte så enkelt, så att även om vi vet då att oj, vi borde lägga mer puckar på mål eller skjuta mer, så ska man få spelarna utföra det också, och det är inte alltid att det funkar, för man har ett motståndarlag som kanske är duktiga på att täcka skott och sådär.
Det finns ju ett bolag som heter Sportlogic som har kommit in i SHL.
Där heter det, där var det. Sportlogic.
Ja, precis.
Jag satt med Petter och han sa det. Jag kommer inte på det nu bara. Men Petter Rönnqvist var exakt det han var inne och gjorde djupa analyser ifrån.
Och de har ju revolutionerat. Det finns ju ingenting liknande i någon sport i Sverige. Det är ju alltså ett företag som kommer från Kanada som nu har kommit in på svenska marknaden. Mm. Och det gör också att all den här statistikräkningen som har gjorts för hand tidigare. Sportlogic har ju hittat en lösning som innebär att det räcker med att utan att det krävs någon manuell människa, att man bara läser av matchen, så kan det här programmet räkna ut allting hur det har varit i matchen. Det enda den inte kan räkna ut, det är den individuella istiden. Men allting annat räknas ut till perfektion. Så Sportlogic håller på att revolutionera ishockeyn i Sverige och gör ju också att en sport som fotboll och sådär kommer långt efter, som inte har i närheten av sådana program.
Det som är lite tråkigt är ju att det är bara SHL som kommer få det. Allsvenskan kommer inte få ta del av det. Så att, men det är som du säger, Tommy, för att det är en katastrof mellanåt. Alltså, nu får man väl skit här. Alltså, men ibland är det katastrof att få de här siffrorna. Det kan vara så
handräknade.
Ja, herregud. Alltså, nu sist hade vi en då. Vi blev helt chockade. Man tittar ner då. Jaha, fyra byten. Har han bara gjort fyra byten? Nej, så var det ju inte. Nu har vi ju egen loggning och kan följa sändningarna och har ju eget folk som håller på att jobba med det då i tränarteamet. Så att vi får ju ändå fram det, men vad är det för mening med att få in en statistikblad som inte stämmer när det inte skotten stämmer? Jag ska inte nämna några klubbar heller där man alltid torskar skottstatistiken.
Men man har ju hört historier över tid, inte minst i hockey, där de ju har med tidtagningen. Att vissa
ofta i Frölunda Borg just.
Ja, där var det ju väldiga problem när vi hade det här Frölunda...
Just Frölunda Borg, ja, just där hade de väldiga problem med tidtagningen.
Frölunda Färjestad var det ju. Det var ju ett klassiskt exempel. Men liksom när hemmalaget ledde mot slutet och det slog, pucken slogs i väg mot icing, då tog det en stund innan tidtagaren stoppade klockan, va? Hemmalaget ledde ju ändå, så att där kom, alltså, när pucken går mot icing kom signalen, brrr, och då kan nästan spiken säga icing. Och då, bam, då stoppade den tidtagaren klockan. Det missade jag, det var 2 sekunder. Alltså det där var ju känt, om vi backar 20-25 år kanske, att det var ju så i en del hallar. Eller om de jagade kvittering, då pucken var på väg mot icing, stoppa klockan bara.
Men tittar man på Sports Logic så är det alltså så, genom att använda C-mores tv-bilder från SHL som tas under matchen i realtid, så får man tillräckligt med underlag för att kunna göra analyser utifrån de, jag tror det är närmare 600 situationer som uppstår under hockeymatch. Så inga kameror behöver installeras för att leva upp till kraven, utan man använder sig helt enkelt utan befintliga tv-system.
Ja, och det är ju såklart också, kan vi tro, en långsiktighet då i tv-samarbetet där, som gör att den satsningen görs då utav tv-bolaget också, som ju måste tillhandahålla tillräckligt många kameror för att det här ska kunna fungera. Så man kan väl egentligen se att det sitter ihop i det perspektivet, för jag kan tänka mig att allsvenska matcherna inte filmas med lika många kameror. Nej, varje kamera kostar ju, så att säga, det är ju en investering.
Passe. Har du varit på Fantomen på Operan nu igen?
Nej, jag har inte det. Och jag saknar ju det såklart. Men det gläder mig mycket, Tommy, att du var på... Det var väl nästan en musikalresa till London. Du var dubbelslag musikaler. Bland annat detta tror jag mig har förstått, va?
Baby, baby. Baby, don't leave me. Oh, please don't.
Det är bra det här också.
Ja, visst. Supremes.
Supremes. Berätta, vad såg du? Vad var det?
Nej, men när jag ändå var i London här några dagar så tänkte jag måste ju göra en Lasse här. Och jag var förbi din teater.
Du skickade en bild från Haymarket, ja, alltså Hötorget, mellan Piccadilly Circus och Trafalgar Square.
Den är
Majesty's Theatre.
Oh, men är det
den är gammal.
Säga, den här låten kommer ju från musikalen Motown som jag var på. Det berättar historien om grundaren Barry Gordy som...
Motortown.
Som...
Detroit.
Jobbade i Detroit, vid bilfabrik. Och sen vände och tog med sig idéer från den produktionen och skapade ett skivbolag med löpande bandproduktion egentligen utav svarta artister som ju blev superstjärnor. Diana Ross, Supreme som vi hörde där, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Jackson 5 med en ung Michael Jackson, Stevie Wonder.
Bara, ja, men hur var så. Det då?
Ja, men det var ju... Jag förstår din känsla som du pratade om redan i...
Shaftesbury Theatre.
Ja, Shaftesbury Theatre.
Utsålt.
Ja, det var det. Det var häftigt, det var en skylt så stod det Full House.
Full House.
Bara, utanför, det är mäktigt.
Vi har ju en röd lykta vi tänder.
Ni måste ha den skylten när ni får det nästa gång där. Full House, 5000 åskådare.
Men,
då ska ni ha Full House.
Nej, men alltså, vad var det? Folk stod upp och dansade och sjöng
med. Jo, det är väldigt... Jag funderar på varför musikaler inte får något riktigt genomslag i Sverige, men det blir inte samma party på läktarna, de musikaler jag har varit på. I och för sig ABBA kanske undantaget. Men... Mamma Mia. Men annars så är det ju party och folk lever med och publiken är ju och sen historiken med de här teatrarna. Det visar sig att den här Shaftesbury Theatre från 1911, den är den nyaste teatern i området.
Det, jag tycker inte om det här nya
1911.
Moderna. Jag gillar inte det här nya moderna. Det ska inte vara så här mycket nya teater. Vad sa du, 1911? Jaha, okay.
Ja, då är det okej. Okay. Men det här är intressant apropå det här med de kör varje dag. Man känner att de är klockrena varje gång. Man upplever som att de är lika bra varje gång. Men du sa det redan i avsnitt 64. I oktober 2016.
Redan, vi hade gjort 63 trots allt. Jag har väldigt svårt att se framför mig att jag går och tittar på La Bohème på Royal Opera House vid Covent Garden i London. Och efter första akten och efter pausen har man varit ute och tagit lite bubbel. så kommer man in igen för andra delen där och roterar propellen där så att man kommer reforma.
Propellen är
flugan. Och så kommer dirigenten och chefskoreografen ut och säger så här: ja, vi ber, ladies and gentlemen, we do apologize. We were not mentally quite here at the beginning.
Vilken befrielse.
Actually, a couple of our performers were still on the bus, you know? They didn't leave the bus. So we make a better start. I mean, look.
Men då tänker jag, alltså, märker man det verkligen i en sån här föreställning? Skulle man verkligen märka det? För det är ju så att i ishockeymatch, om ditt KHK Myro spelar mot Leksand och KHK är lite sämre än ni brukar, ni är lite grann kvar på bussen så att säga, då blir det ju förlust. Då blir det ju förlust. Då kommer ni förlora de här små dusterna som gör att Leksand vinner. Men om man bara skulle se er åka runt och göra snygga saker på isen på uppvärmningen, ni och Leksand, då skulle man inte märka någon skillnad kväll från kväll. Och därför tänker jag att de här musikalartisterna och så, om de är lite sämre än kväll, så märker vi inte det. Det syns inte. Det blir inte ett slutresultat.
Men hänger inte det lite grann på hur skicklig man är själv, så att säga? Jag som är omusikalisk, jag hade ju inte märkt någon skillnad om de sjöng falskt.
Ja, du menar om det är någon superanalytiker som märker idag är de inte på plats.
Ja, precis. Då skulle de läxa upp Lasse. Nej, men igår var det ju inte något vidare. Idag var det grymt, men igår var det värdelöst.
Fast Lasse har ju sett 50 Phantom of the Opera, så du borde ju veta om det.
Ja, jag ser om de halkar snett där. Men jag tycker det är lite kul om man exempelvis går på en operaföreställning och sitter med konnoissörer. Mm. Som sen, och så går man med efteråt och lyssnar lite så här, och så sitter de och säger det var inte riktigt bra, hon sjöng det dåligt och det var inte riktigt klick. Alltså de som verkligen kan höra de här finstämda skillnaderna, jag tycker det, för jag håller med dig Miro, jag hör inte heller skillnad på det där.
Ja, men hur kan du då veta att de inte var på bussen vissa dagar?
Jo, men alltså jag ser ju draget i det jag ser ofta. Där kan jag göra jämförelse. Men jag menar, om jag går på en operaföreställning, om jag till exempel hade varit i London och gått på Royal Opera House i Covent Garden och så hade jag sett La Traviata, då kan inte jag göra bedömningen, eftersom jag har inte sett den 100 gånger. Nej. Så jag kan liksom inte göra en bedömning utav och jag kan inte operastämmorna på det sättet, mer än att jag nog alldeles våldsamt njuter utav högt artisteri.
Högt i tak i sporthuset.
Jo, det är så här. Jag läste en artikel ganska nyligen då som handlade om psykisk ohälsa när det gällde unga idrottare. Och just vid det här, i den här artikeln så riktar man in sig väldigt mycket då på att tränare och ledare och klubbar måste bli bättre på detta då, och man hänvisade till då att hur man ska uttrycka sig när en spelare, hockeyspelare till exempel, inte får istid och sådär, och det här skapar då jättemycket psykisk ohälsa. Och jag kan inte på något sätt säga att det ligger säkert mycket i det och att det är aldrig fel att utbilda sig och kunna bättre, men mina tankar är faktiskt en grej som irriterar mig, och vi har pratat lite grann om matchen mellan Leksand och Karlskrona häromdagen, och det som gör mig så jäkla upprörd och framförallt som skapar psykisk ohälsa är ju att vi har ju då, ska vi se så inte jag säger fel här, men vi har 6 eller 7 juniorer som aldrig har spelat seniorhockey, och då sitter då fans på sociala medier och fullständigt sågar dem, lite grann i det ämnet som vi pratade om innan också då, att ja, vad är det de ger för uttryck då? Ja, de är kvar på bussen som du säger. De var ju bra i början på säsongen, men nu är de mätta och de vill inte. Och är otroligt kritiska och hoppar på de här individerna med namn. Och för mig är det, jag tycker det är vidrigt liksom att man kan göra den här påhoppen på dem. Tänker på mig själv när man en gång i tiden idrottade. Ja, men då var det kanske någon elak journalist någon gång som tyckte då. Och då hade de ju fog för att kanske till och med skriva det då, att man hade hoppat dåligt eller så. Men när jag gick ut på stan sen så var ju folk jättepositiva. Ja, men det kommer gå bättre nästa gång. Man fick en dunk i ryggen och man uppmuntras hela tiden till att prestera. Men idag så jagar man ju idrottsmän. Och tack vare de här sociala medierna. Och det är klart att det är lätt kanske att säga, ja men de ska inte gå ut och läsa på det där, men det går inte att undvika, för även om du själv inte går ut där så berättar andra för dig att du har blivit sågad, och ja, jag tycker detta är ett jätteproblem alltså, som gör mig upprörd, att vuxna människor, framförallt är det, i regel är det väl Män som har suttit och tagit tre whisky på lördagskvällen och varit förbannade för att vi förlorade mot Leksand, och så såg de våra spelare längst fotknölarna, och det är, för mig är det rent förjävligt alltså.
Märker du av på era spelare att det är många som mår dåligt med anledning av det här?
Vi har försökt liksom att inte väcka den björn som sover, så vi har inte tagit upp det speciellt mycket, utan vi pratar ju självklart individuellt med spelare och försöker känna efter hur de mår och hur de mår vid sidan av hockeyn och sådär då, va? Men just efter den här sista matchen då, så var det extremt mycket negativt på nätet då, som vi nåddes av då. Olika självutnämnda krönikörer på olika hemsidor och sådär som sagt liksom ger uttryck för de här känslorna då, att ja, de vill inte och de är mätta och de är såna, och som sagt liksom verkligen printa ner den och han och han och han. Det är helt okej att kritisera, och självklart mår vi bra av det, och det är ett engagemang som visas genom att man bryr sig, men man måste ju ändå på något sätt vara lite nyanserad i det hela.
Alltså, vi kan ju dela upp diskussionen. Det ena är, vad bör folk tänka på nätet för att andra inte ska må dåligt? Hur bör man uppföra sig? Men nu vet vi ju att det är ett fenomen som kommer att fortsätta. Hur mycket vi än pratar om, så kommer det vara den här typen av attacker på nätet. Det kommer vara mot unga tjejer i skolor. Det kommer vara mot idrottare som kommer må dåligt av det. Och då funderar jag på, är det verkligen rätt modell att, som du sa, inte väcka den björn som sover? Borde ni inte tala ut om det, att alla får prata om det ordentligt, att det blir ett psykologtänk runt det, att alla får lätta på bördan och prata om vad det är de upplever. I skolorna har de ju ofta föreläsare som kommer och berättar om hatet på nätet och sådär också, så att allting kommer upp till ytan.
Nej, men du har helt rätt i det, Tommy. Vad vi gjorde var ju då att vi försökte inte väcka den björn som sov. Vi har väntat fram till nu, men nu vart det lite väl mycket, och då bestämde vi oss. Det är klart att vi övervägde detta då. Är det någonting som vi ska ta upp inför laget? Vi kände av vissa spelare. Det fanns de som tyckte då att nej, jag har inga problem med det. Jag är så van vid det. Jag skiter i det. Men så var det då väldigt, väldigt många. Kanske 70-80% av laget går ju faktiskt ut på nätet och läser det här. Och även om man inte söker den informationen, som sagt, så nås man av den ändå. Det är alltid någon som talar om för det. Ja, läste du vad han eller den och de tyckte? Så att vi valde ju nu att samtala, inte göra någon stor sak av det, men vi vill ändå samtala om det och säga det då och poängtera. Och det är någonting som vi försöker hela tiden jobba med, att det är vi som förlorar och vinner tillsammans. Det är otroligt viktigt att alla förstår det. Det här är ett lagarbete som ska göras. Så jag tror som sagt att i lagidrotter är ju det här besvärligare än individuella idrottare då. Där är det väl inte så många som sätter sig på en lördagkväll och blir förbannade för att Sala hade bara hoppat 5,50 någonstans. Men däremot förlorar deras laget de håller på, så är risken då att det drar iväg.
Jag tycker ett stort problem är de som bara hänger på. Mm. Alltså de som inte engagerar sig och tar reda på vad grundfrågan är, utan om det till exempel står kritik på något, så tar man inte reda, utan man bara hakar på liksom, och så försöker man ju kasta på ännu mera argument och utan egentligen koll på vad grundfrågan är. Nej, men alltså, på den.
Många skriver ju då, jag vet ju inte så mycket om det här, men jag tycker.
Ja, eller jag såg inte matchen och jag vet inte att, men den här spelaren är ändå dålig.
Ja,
det tycker jag är ett avgörande bekymmer, att man bara liksom försöker piska upp atmosfären ytterligare. Om man ska ha det på sekvensen av det som hände runt Jimmy Durmaz och fotbolls-VM-matchen mot Tyskland och den rasism han blev utsatt för efteråt. Och vad som hände och vad det innehöll, så var det ju flera som inte visste egentligen vad grundfrågan var.
Och det här med rasism är en sak, men egentligen oavsett vad det handlar om, så jag tänker på det här Oscar Linnér, kommer du ihåg det, Lasse? AIK-målvakten. Ja. Han släppte in ett mål mot, var det Braga? Som gjorde att...
Ja. En riktig tavla.
Ja, en enorm tavla i slutet av matchen. De har gjort en fin match AIK, och han släpper in slutminuterna.
Ja.
Och hans Instagram-konto, det blev fullkomligt mördat.
Ja.
Alltså det är bara...
Det var inte rasism.
Men det välde in hat.
Ja. Förra åren så fick ju spelarna vänta till dagen därpå, när det stod ett betyg i tidningen om deras insats. Mm. Antingen i lokaltidningen eller om det stod i rikspress, så var det ju så det kom. Och då sa alla efteråt att jag läser inte det där överhuvudtaget, och det hade såklart alla gjort. Och då var det bara vi som är på med radio eller tv-referat som var i det direkta forumet. Nu är det ju sociala medier som har tagit över det istället. Och ett tillkommande problem tycker jag är att folk inte är intresserade av fakta. eller inte ta reda på tillräckligt faktiskt som jag var inne på tidigare. Jag hade ett exempel för några veckor sedan bara i trav när den stora svenska stjärnan Propulsion, det är en jättebra häst som laddas här i januari senare för Prix d'Amérique i Paris, var trea i det loppet förra året 2018. Men Örjan Kihlström körde Propulsion som var jättefavorit i ett fält på 7 hästar tror jag det var på V75 och vann inte. Det gjorde Hans R. Strömberg med hedershästen On Track Piraten. Men Örjan Kihlström fick ju hejdlöst med skit. Alltså folk talade om för honom vilken oerhört usel styrning det var, hur han hade kört hästen fel, han kan inte bla bla bla.
På nätet.
På sociala medier. Mm. Och grejen var att Örjan Kihlström är ju då en av Sveriges, en av världens främsta körsvänner, kuskar, ska jag säga. Sen visades dagen därpå att Propulsion hade kört loppet sjuk. Hästen var sjuk. Stod med feber dagen efter och prida med riksstarten i fara. Så att det visade sig att Örjan Kihlström kände ju såklart i loppet på hästen att det här är ju inte helt hundra. Så han gav hästen lite lugnare lopp och den räckte inte, kom två ändå, men räckte inte till seger. Men då är det så att de som har spelat och alla hade singelsträck då såklart på Propulsion, även jag, blev ju såhär, men
och så kastar man sig ut
och utan att veta. Och så dagen efter, och då blir det så här, åh, jag får be om ursäkt, jag var inte, och det är ju bra i och för sig då. Men det vill säga att du är lite för tidig på att dra slutsatsen att Örjan Kihlström helt plötsligt är en totalidiot på att köra häst därför att han har gjort den här bedömningen i en enskild situation utan att du, och det där tycker jag är också ett exempel på hur oerhört fort det går idag att fatta beslut, sätta sig till domstol.
Och där är väl en uppmaning till alla att hejda sig lite grann.
Ja, sen tycker jag även kanske mindre allvarliga påhopp liksom som kan ta väldigt illa på individen själv är ju just det här då som jag hör ganska ofta, åh, viljan fanns inte där. Ja, jag har jobbat med idrott i hela mitt liv och jag kan säga då, om jag bara håller mig till hockeyn här, så har jag aldrig varit med om att vi har gått in där och att inte spelarna vill. Det är klart de vill, de gör ju absolut det de kan, men sen att de är begränsade av olika skäl då, eller precis som Lasse säger, att de kanske till och med har något skäl till, har ont någonstans eller mår inte hundra, så presterar de givetvis inte. Men just det här liksom, ja, sakna vilja, han ser mätt ut. Hur fasiken kan man se det?
Ja, den absolut vanligaste som ofta finns i idrottssammanhang idag är att de inte spelar med tillräckligt mycket hjärta för klubben. Du spelar inte för tillräckligt mycket engagemang och passion för den förening du representerar. Det tycker jag man märker i flera. Och då menar jag så här. Diskussionen i de här sammanhangen, jag uppmuntrar fortfarande att den måste tas. Och jag säger det att idrottsföreningar behöver öka värdet av medlemmarna. Därför att jag menar så här, att alla har rätt att tycka, alla har rätt att supporta sitt lag och vara fans till sitt lag, men medlemmarna, de har en större betydelse för den enskilda föreningen. Och jag menar ju att en gång i veckan, öppna kansliet på kvällen. Jag vet att det kommer kräva ideellt arbete hos många klubbar, men ändå. Medlemmarna får komma. Direkt sen på internet,
skulle
på Skype.
Skulle minska näthatet, tror du?
Det vet jag inte. Men däremot så skulle, ja, men det vet jag inte. Men däremot så skulle det öka medlemmarnas möjlighet att påverka den egna föreningen. Medlemmarnas möjligheter att ställa direkta frågor, få direkta svar från de som är kärnan i verksamheten. För så här var det inte förr. Det var inte i närheten förr att någon klubb liksom bjöd in medlemmarna mer än till årsmötet. Men jag menar att detta ska göras löpande. På grund, och i Karlskronas fall, Miro, jag vet att det är ideellt och att det, men liksom i någon mening, försök öppna dörren en gång i veckan, kanske i samband med, kom ner efter en träning, flytta en träning så att den slutar klockan 17:30-18 så folk kan komma efter jobbet, bjud på en kaffe, eller de får lägga 10 spänn för en fika, men liksom ta en kaffe och snacka med dem, och medlemmarna får säga, men hur var det med insatsen där och misstaget där? Men vi resonerar så här och öka den här, och lägg 2 timmar i veckan på den direkta medlemskontakten.
Min point i det hela är att jag håller helt med dig, Lasse, att visst 17 ska man få vara kritisk, och visst 17 ska man kunna vara med och tala om, kanske till och med påverka vilken typ av spel man ska användas av och så vidare. Men se det som KOK, det är en grupp, det är inte individer. Mm. Alltså det är ju det jag blir förbannad på, när man går in och sågar individuella spelare. Utan att nämna något namn så kan jag ju säga det, att vid ett tillfälle var det en kille som ställde till det lite för sig, som kanske genererade i att vi förlorade den matchen då, trots allt. För det är klart att det vet de ju själva om då. Och han var fullständigt knäckt. av detta då. Så han behövde jäkligt mycket uppbackning och stöttning då, och försöka lyftas ur det här. Och när vi förklarade det för en kille som är väldigt engagerad, som är ute mycket på nätet och som många fans läser och tar till sig av hans åsikter. När vi kallade ner honom och frågade och liksom hur han kunde bete sig på det här sättet eller skriva på det sättet. Och när han fick den här historien berättad för sig då, att våran spelare, han satt i princip och grät på hemvägen. Så viktigt och betydelsefullt var det. Och det ansvaret tog han. Oj, kan det bli så där, säger han då.
Mm, exakt.
Ja, men det är klart att det kan bli så där. Alltså det är klart att spelaren själv kan ju bli... De är ju mest knäckta om de inte lyckas med det som förväntas av dem. Och sen någon gång funderar man ju då, det tänkte man ju även då, eller det har väl alltid tänkt på när man var idrottare då, att det som var besvärligt med den här uppmärksamheten, samtidigt som man söker den och vill ha bekräftelse genom att det skrivs om en, att man talar om en, att man får beröm när man gör bra ifrån sig, så är ju det klart att det tuffa med att vara idrottare på den här nivån är ju då att man recenseras i sitt arbete varje dag. Och ibland så önskar man, eller hade man haft lust att ställa den här frågan till de här som skriver skiten. Hur fan går det för dig själv på jobbet?
Sporthuset 173.
Flera av våra hängivna lyssnare som hört av sig till sporthusetpodcast.se, där man kan mejla via kontaktformulär, har önskat att vi ska prata om MMA, alltså sporten som förkortningen betyder Mixed Martial Arts, som ju är en, vad ska man säga, en blandning utav alla kampsporter. Och en utav dessa hängivna MMA-anhängare, Robin Oskarsson, ville då särskilt att vi skulle han hörde av sig för länge sedan, för den här stormatchen som skulle komma då mellan Alexander The Mauler Gustafsson, titelmatchen i MMA-organisationen UFC i lätt tungvikt mot John Bones Jones. Och den avgjordes ju nu precis före årsskiftet.
This is a bad position for Alex. He's got to scramble out of here. Oh, big shots. Big shots by John Jones.
Gustafson's in a lot of trouble here.
Gustafson's in trouble. That's
John
it.
Jones has That's regained it. The throne.
Wow.
John Jones stops Alexander Gustafson in round three. And he is once again the undisputed UFC light heavyweight champion. Masterfully done to potentially cap his rivalry here with Alexander Gustafsson.
John Jones vann den här titelmatchen, svenskens tredje raka förlust i en match om världsmästarbältet. Alexander Gustafsson förlorade alltså mot Jones, som trots att han varit dopningsavstängd efter att ha testats positivt för anabola steroider i fjol, alltså fick vara med och tävla nu. Det var för 1,5 år sedan ungefär. Och i ett nytaget dopningsprov så visade Jones nu efter avstängningen spår av samma preparat, men enligt den amerikanska dopningskommissionen så var det så lite ämne kvar att det förklaras som spårämnen som kan finnas kvar i kroppen från förr och som inte kan anses vara prestationshöjande. UFC-organisationen Las Vegas, som skulle arrangera den här titelmatchen, blev osäkra. Vad blir det för rättsliga följder med anledning av det här? Och drog in licensen på kort varsel, vilket gjorde att matchen flyttades till Kalifornien några dagar senare. En riktig cirkus. Det här gjorde att tusentals fans som köpt biljetter till Las Vegas-evenemanget inte kunde användas av detta, såvida de inte också ändrade sin resa till Kalifornien. Det blev väldigt rörigt, men galan skedde alltså till slut i Kalifornien. Och inför den så var det så mycket dopningsdiskussioner förstås. Och när den svenska kampsportsjournalisten Isabels Kostic i Los Angeles inför matchen ställde dopningsfrågor till Jones och UFC-presidenten Dana White, då blev hon utskälld av Jones.
Jag vill börja med ett par frågor till John. How come this is the third time we're actually taking focus from the fighters and the fights and talking about what you have in your body, whether it's a picogram or a pictogram? Why have you tested now positive?
Next question, please. Thank you.
Oh, wow. Wow. All right. Dana White, tell me, why are we still having this guy here instead of seeing a 2-year suspension like Frank Mir?
Why are we still what? What's the question? Hold on.
Someone hold this
on.
Girl.
Hold on.
I just,
hold on.
Sit down.
I'm sitting down. Well,
I want to take
you.
The mic from her. Better questions. Better journalism.
I don't understand what your question is.
Better journalism. Better journalism. You suck. Better journalism.
Hold on. Let her talk.
Ja, ni hör själva. Oerhört starkt av Isabel Kostic, den svenska kampsportjournalisten, att stå på sig i den här röran. Sitt ner, kan någon ta mikrofonen från henne? Kommer bättre frågor, kommer bättre journalistik. Du suger, ropar alltså Jones ut. Efter de helt relevanta journalistiska frågorna från Kostic, som också garvades bort, det kanske ni hörde lite där, utav självaste UFC-presidenten. Och här måste jag säga att UFC bör ju verkligen se upp med att ha en sån som John Jones som förebild. Riktigt oskön typ, och dessutom en dömd fuskare som ju borde få 2 års avstängning och inte kortare än så. Och precis som alla andra som tagit anabola steroider och som Myro brukar vara inne på, borde få livstidsavstängning. Alexander Gustafsson sa det bra på presskonferensen efteråt. Det här är inte bra för sporten och för organisationen UFC, och det är ju verkligen ett understatement. En sport som fightas mot fördomar och att anses som rumsren, för en sån sport så är ju det här förödande. Jag menar, den har ju redan en fight om, alltså, är det för mycket våld och så vidare. Hur ser ni på MMA och UFC, som ju är enormt populär? Ni som lyssnar, och Lasse och Miro, UFC-evenemangen, ja, vi minns till exempel Tele 2 Arena i januari 2015 när The Mauler var uppe i en annan titelmatch. 30 000 åskådare, fullsatt salong.
Jag har ingen egentligen riktig relation till det. Jag har aldrig sett en fight. Jag kan inte reglerna.
Jag kan berätta reglerna. Det är alltså så att det som är grejen med MMA, som sporten heter, Mixed Martial Arts, det är att sparkar, slag, kast och markkamp. Det är det handlar om. Med inriktning på full kontakt. Till skillnad från andra kampsporter, boxning, taekwondo, karate och så vidare, så definieras inte sporten av hur man ska genomföra en viss teknik, utan förklaras istället av vad utövaren inte får göra. Det är det som radas upp. Och det man inte får göra, det är, här kommer en lista: peta ögonen, slå eller sparka i skrevet, nypas, bitas, dra i håret, skalla, spottas, bryta små leder, slå mot ryggrad eller bakhuvud, slå mot strupen. Man får inte sparka på en liggande motståndare, men däremot får han slå på en liggande motståndare. Man kan vinna genom att motståndaren ger upp eller en teknisk knockout och knockout. Om matchen går tiden ut så är det poängräkning precis som i boxning, och kriterierna som där ger poäng är framförallt slag, sparkar och aggressivitet.
Det som oroar mig lite grann, det är ju att det ser fruktansvärt våldsamt ut. Det kan man inte komma ifrån då. Det går ju ut på liksom att nita någon. Och att det är bra atleter, det är ju ingen tvekan. Det räcker ju att man ser dem. Så att det är ju vältränade idrottsmän. Och det är möjligt att man då kanske tål ett antal smällar på grund av det. Men det är ingenting som fängslar mig, det kan jag inte säga. Och ibland blir jag lite rädd för mig själv, och det är väl ungefär så som jag ser hockey också då, när två börjar puckla på varandra så blir jag själv lite förbannad och vill vara med där och slåss. Så det tar fram det mest otäcka i mig, tycker jag.
Men just det här med sport eller våld, det finns en... Jag har lyssnat en hel del på honom i ett par podcasts, så jag tycker han ofta har en del kloka åsikter. Magnus Jycken Sedenblad.
Ja, alltså Jycken, det är experten.
Apropå Torres och Smilla som är här någonstans. Ja, han är expert i MMA och UFC. Men han var ju länge aktiv också. Avslutade sin karriär ganska nyligen. Han gjorde ett Instagram-inlägg om det här med, är det sport eller våld? Jag började med att slå upp våld i Nationalencyklopedin och hittade att våld är otillbörlig användning av fysisk styrka som påtrycknings- eller bestraffningsmedel mot någon. Men så är det ju också så, som vi vet också inom ishockeyn, att samhället kan godta viss mått av våld enligt samtyckesparagrafen i lagboken om man håller sig inom gällande bestämmelser för idrotten. Det gäller ju även till exempel saker som händer i en hockeyrink. Men han sa så här, Jycken.
Precis som alla andra idrotter, brottning till exempel, du kastar en annan människa som man kan landa på nacken, är det våld? Boxning, är det våld? Thai-boxning, taekwondo, judo, är det våld också? Eller blir våld då när man kombinerar alla de här? Jag själv är emot våld, avskyr våld i alla dess former. Men MMA för mig är en idrott, en sport. Och jag får i min idrott slå, sparka, knä, armbåga. Jag får kasta folk och jag får strypa folk och dra armbars och lås och så vidare. Men inga av dessa tekniker gör jag någonsin för att skada min motståndare. Jag gör dem för att vinna matchen. Det är ett redskap jag har. Ett redskap jag har att använda och det är en del av sporten. Precis som i rugby får du tacklas. Om du skulle göra mycket av de sakerna på gatan. Skulle du springa och tackla någon på gatan så skulle det vara misshandel. Men när man gör det i en organiserad form så är det en sport. Och det är precis samma sak för mig.
Bara det att jycken här behöver motivera det här. Är det sport eller våld? Och vi sitter och diskuterar och det har säkert gjort hur mycket som helst i historien då, MMA. Då behöver de ju vara väldigt seriösa, känner jag, i en sån här dopningsdiskussion som var kring den här Jones då. Att han får komma tillbaka innan det har gått hela tvåårscykeln. Att de sen garvar bort egentligen frågorna från den här kvinnliga journalisten som ställer helt relevanta frågor. Och att det flyttas tävlingar fram och tillbaka. Det är ju inte det de behöver. Och det är också det Alexander Gustafsson och The Mauler pratar om. Det behöver inte den organisationen om de vill anses som, ja, som en riktigt stor etablerad idrott.
Jag tror att de är helt oberörda av det. Helt oberörda av det och tycker inte att den diskussionen är... Alltså, det finns väl ett regelverk, förutsätter jag. Du får ju inte vara dopad.
Men det jag stör mig på är att en kille som Jones då, som har dopat sig med anabola steroider, att han tillåts fortsätta vara en legendar i sporten. Ja. Och är så hyllad idag. Så hyllad. Ja. Jämför med de här Justin Gatlin och company som kommer tillbaka i friidrott och blir utbuade. Som vi har fått uppleva i våra friidrottsevenemang. Den här killen är alltså superhyllad. Ingen håller tillbaka med hyllningar. Jo, en del i Sverige här. Vi har hög moral med dopning och så vidare. Men han är hur stor som helst idag.
Ja, så är det.
Ja, men är inte det irriterande?
Alltså om det nu är så att regelverket säger att du får fuska och komma tillbaka.
Ja.
Du får fuska och komma tillbaka. Mm. Då är ju i sånt fall regelverket som följs.
Mm.
Sen kan ju folk, då kan jag tycka att varför sitter folk och buar åt det?
Ja, så kan
då ska de ju i sånt fall avsätta de som har infört ett regelverk som innebär att de inte är livstidsavstängda.
Och det är ju det som du är egentligen inne på, Miro. Du vill ju ha livstidsavstängning på alla som ätit anabola steroider.
Så är det ju. Då jag tycker att det är jäkligt orättvist, även om jag inte följer den här sporten, så tycker jag det är för jäkligt att inte, ja, eller att Jones vinner den här matchen. Han borde ju inte fått ställa upp. Det är ju min grunduppfattning, men nu har han ju fått det, och det är väl som Lasse säger det då, att jag har ju suttit här och varit förbannad när Gatlin kommer tillbaka och tycker det är lika tokigt. Så att, och jag har ju väldigt svårt att uppskatta hans 100 meters lopp till exempel och njuta av dem, för att jag tycker att det är fusk inblandad, och då ska man inte få tävla.
Och det, vänta lite, vi ska släppa ut hunden här bara. Vänta
och
lite.
Det är inte jycken vi ska släppa ut. det är inte, ja, den där sedan bra. Släpp ut jycken.
Där har jag en grej att säga också.
Släpp ut jycken. Varför kallas han jycken?
Alltså jag tycker en sån som jycken.
Magnus Sedenblad.
Just det. Paolo Roberto, andra försvarare utav... För de får ju alltid kritik för att det är våld. Det är inte så mycket du är inne på dopning och att man borde liksom, och att folk borde vara mer förbannade på den här Bones, John Bones,
Jones.
Jones, ja. men så du har en liten annan vinkel på det. Men alltså i grund, jag är förtjust över deras sätt att försvara sin idrott. Mm. Jag tycker att de står verkligen upp för, de tar diskussion, de tar samtalet. Och ofta när jag har sett, inte minst Paolo Roberto i debatter och annat, så tycker jag oftast han går ut som vinnare i dem. Mm. Därför att jag tycker han har ett rätt logiskt och starkt resonemang. Och för mig är det så här att det här är en idrott så länge den har godkännande att vara det. Och då är det en idrott inom ramen för det regelverket som föreligger. Så jag har inga problem med det.
Det är ju skevt det där med att vi, alltså, det är klart det är skevt att boxningen är ju så då the noble art of self-defense. Ja. Att den är så hyllad då som en väldigt fin sport och ofta väldigt väl ansedd. Sune Sylvén som var krönikör på Svenska Dagbladet avslutade många av sina kröniker med att skriva så här helt plötsligt bara på slutet. Det är fortfarande inte bevisat att upprepade slag mot huvudet är nyttigt. Var på hans trätobroder där då, skribenten Janne Bengtsson, som du ibland käkar lunch med, eller middag.
Ja då.
Han som gillar boxning, han blev ju fly förbannad och gick i taket. Ja. Och menar på att det är lika farligt att nicka en höjdboll i fotboll, det kan man också få hjärnskak.
Men vilka berättelser, vilka historier, jag vet att jag har haft uppe här förut, men alltså jag är så fascinerad av The Rumble in the Jungle. Muhammad Ali mot George Foreman i Zaire, va? I Kinshasa.
Mm. Den har vi kärleksbombat, va?
Den har vi kärleksbombat, men jag tror det i alla fall. Men liksom att där man alltså, det var så mycket pengar, Don King, färsk promotor, så mycket pengar i omlopp, så han fick ingen att han som tog på sig att pröjsa. förrän han hittade den här diktatorn i Zaire, va? Mm. Och som tog över matchen, och de fightades i djungeln och blev uppskjuten innan den kom och alltihopa det här. Men alltså, en hel värld kunde ju följa det. Tänk Ingmar Johansson, Floyd Patterson 1959, som ju inte fick sändas i Sverige. Det var förbjudet. Vi fick inte ha en sändning av en direktsändning av en proffsboxning i Sverige 1959. Vi har haft en svensk tungviktsvärldsmästare i boxning. Så det är ju liksom stora händelser. Och jag tycker ju ändå, inga jämförelser i övrigt mellan, snälla ni som följer det här, bli inte upprörda nu, inga jämförelser i övrigt mellan boxning och MMA, men den här grejen när två stycken möts i en sån här liten upphåsad händelse, den är väldigt speciell. Och jag menar, jag kan ju gilla 2013 i Toronto möttes ju just Bones och The Mauler i Toronto.
Det anses som en av de största matcherna i
UFC någonsin. Ja. Och de pucklar ju på varandra alldeles kolossalt, och båda blev ju förda till sjukhus efteråt. Mm. Och vi svenskar ansåg då uppenbarligen, en samstämmig svensk expertkår ansåg att Mauler blev bortdömd. Jag vet inte vad USA sa, men sannolikt tvärtom. Mm. Men de blev båda förda till sjukhus efteråt, och så när de är på sjukhus båda två intagna där för sina skador, de har åsamkat varandra, när de får syn på varandra, så omfamnar de varandra och kramar om varandra och tackar för den enorma fighten de har haft. Alltså, någonstans är det ju, ja, det är väl, ja, det är fascinerande.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Vad tycker ni om MMA och UFC och boxning och allt möjligt? Hör av er att Sporthuset på Twitter, sporthusetpodcast.se, vår hemsida. Vi finns på Instagram också, Sporthuset Podcast. Vi fick från Micke Hallqvist en fråga. Varför har handbollen en så pass undanskymd plats i svensk media? De stora tv-kanalerna sänder handboll någon enstaka gång per år. Utöver sändande tv-kanal bevakas mästerskapen bara av en handfull svenska journalister. Hur många bevakar egentligen innebandy-VM i Prag? Och det kan jag säga att det var inte många. Vi var ett helt gäng från sändande kanal, kanal 5 och kanal 9. Men i övrigt var det ytterst få journalister. Det var från några innebandy-sajter. Sen kom väl radiosporten på slutet. Så att det var dåligt där också. Få profilerade kommentatorer som jobbar med handbollssändningar, säger Micke Hallqvist. Vad beror det på? Är det ingen som tittar? Är det för att handbollen är relativt liten i Stockholm, där ju media har sitt centrum? Hur ser ni på det? Hur resoneras det på TV4, C-more och Discovery? Och då kan väl jag svara då med att alla handbollsmästerskap inom överskådlig framtid ligger hos Viasat. Alla Sverigemästerskap, både på dam- och herrsidan. Och där kan man ju verkligen säga att det finns en etablerad kommentator från utav Robert Pärlskog, som i sitt samarbete med Claes Hellgren ju är en institution, får man säga, har blivit i svensk handboll. Och förr så gjorde Arne Hägerfors stora mästerskap. På Radiosporten var det Thomas Simson. Men det, så det, när det gäller stora mästerskap, så tycker jag liksom inte att det är något problem. Men däremot kan man väl säga att ligan hemma, den lever en ganska undanskymd tillvaro i media. Men det gör ju också basketen. Det gör ju också innebandyn. Det gör ju också bandyn. Det gör ju också volleybollen. Ja. Det gör ju alla sporter utom ishockey och fotboll egentligen. Bordtennisens liga, vem följer det?
TV4 och C-more har ju handbollen.
Ja, man har ju det. Men alltså,
jag förstår vad du menar. Särskilda handbollsmagasin. När det gäller tv-sändning så var ju TV4 med och revolutionerade mer eller mindre sändningen av handboll. Mm.
Tack vare egentligen Bengt Johansson.
Ja då.
Och hans filosofi, Benga Boys.
Patrik Ekwall hade ju rollen att sitta på bänken i princip, så man var ju otroligt nära. Och Bengan
sa, kom Patrik.
Ja, lite, istället för stick Patrik. Ja, exakt. Han blev inbjuden. Så det moderniserade ju, och jag tror inte att... Jag vet absolut inte, men jag gissar att TV4 blev inte så där superglada över att bli inte ha rättigheterna, förlora rättighetsracen. Mm. Och som du säger...
Även Discovery förlorade, de hade också ett antal handbollsmästerskap. Viasat köpte, tror jag var 17 mästerskap i raden.
Ja, någonting sånt. Men alltså, och jag vill också säga att när det gäller kommentering, vilket jag har haft uppe här och det vi pratade om tidigare i podden, så är ju Robert Pärlskog och Claes Hellgren något av det skarpaste du kan uppleva när det gäller samarbete. Det kräver lång tid. Tommy, du och du Miro, ni är ett annat exempel. Det kräver lång tid. Ni har vuxit samman när ni samarbetade. Nu gör ni inte det längre med radiosporten, men ni växer ju samman. Men vi har liksom, jag tycker vi har Åke Strömmer, Assa Rönnlund känsla över Pärlskog Högen faktiskt.
Ja, verkligen. Men nu sitter vi i Stockholm, jag och Lasse. Jag håller med om att handbollen får inte något riktigt tryck i Stockholm. Även när Hammarby vann de här gulden, ändå ingen riktigt tryck. Du kommer från ett område där det kanske är lite starkare.
Visst har ju geografin en viss betydelse, absolut. Det är ju södra Sverige, som där handbollen har varit stor, och Stockholm har med jämna mellanrum haft då Hammarby och något lag till och sådär. Så det är klart att jag tror att det har en ganska stor betydelse. Att intresset är inte lika stort, men när mästerskapen väl kommer, då är ju alla engagerade. Så ja, jag tror det påverkar i alla fall till viss del.
Vi ska alldeles strax köra för kärleksbombning. Nu Miro, bara, jag måste bara kolla, stämde det här som Kristoffer Lindholm skrev om dig, att du kallade den amerikanska längdhopparstjärnan Britney Reese en gång för Britney Spears?
Det stämmer.
I vilket sammanhang var det? Jag har missat det.
Jag tror till och med att jag sa det. Nej, det gjorde vi inte. Jag tror inte det i alla fall. Men jo, men det blev så. Till och med två gånger tror jag. I samma sändning.
Bra. Det är väl okej, men bra här.
Jag brukar skydda mig med att när Anders Gärderud jobbade med dig, så, ja, den historien kan du berätta då. Va? Då var det ju inte var det Michael Jackson som sprang?
Ja, det hänger ihop lite med min musikalodyssé här i London. Han sa så här: jag vill som Kip Keter. Han är ju verkligen 800 meters löpningen svar på Michael Jackson. Och det jag menade var Michael Johnson.
Jaha. Annars, nej, jag fick se mig.
I'm bad.
Nej, men jag såg framför mig att han stod och sjöng. Ja, precis. Alltså, där ser man, friidrotten har en egen liten sång. Insats. Kör.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Kärleksbomba. Kärleksbomba, kärleksbomba idag.
Ja, vi har enbart kärlekspåsen här för att olyckspåsen blev aktiverad för två veckor sedan. Förra veckan var det ett specialavsnitt. Och i olyckspåsen som vi nu ska ta tag i så hittar vi en person som heter Johan Mylegg.
Det stämmer, och den här historien innehåller också två svenskar i kraftfulla huvudroller. Dels skidåkaren Per Elofsson och dels antidopningsprofessorn Arne Ljungqvist, som ju jobbar internationellt i tung roll. Och vi pratar alltså om en av den olympiska historiens största fuskare genom alla tider. Spanjor, tysk från början, Johan Mylegg. Och vi kommer backa det här till 2002, till de olympiska vinterspelen i Salt Lake City i Utah. Därför att historien innehåller en berättelse där Mylegg för en stund i samband med spelen tycktes komma undan. Men med starkt bidrag av antidopningsarbetets förgrundsfigur svenska Arne Ljungqvist så kom han till slut att avslöjas.
Vi fick en rapport om att han hade omedelbart han blev uttagen till dopingprovet, så pinkade han i snödrivan. Kom in och drack stora mängder vatten, vätska, för att sen kunna producera en urin trots allt. Men den var ju då väldigt utspädd. Så jag menar, den rapporten fick vi att här var det ett beteende som var annorlunda. Det var ju på vårt initiativ som vi beslöt att då tar vi honom vid ett annat tillfälle där han inte väntar sig.
Arne Ljungqvist, ansvarig för den medicinska kommittén i samband med OS i Salt Lake City 2002. I samband med prisutdelningsceremonin för femmilen på Medaljtorget, Medal Plaza i Salt Lake City, 9 dagar efter jaktstarten, så togs Mylegg i ett överraskningsmoment. Nämligen nere på Medaljtorget så kunde han inte ställa sig och helt plötsligt pinka på offentlig plats långt ifrån tävlingsarenan för att sen konsumera massa vatten och lämna ett utspätt urinprov. För svenska längdskidsvänner är just Myleggs fusk 2002 lite extra jobbigt. Han knäckte nämligen det stora svenska medaljhoppet, för det var så inför 2002. De stora medaljhoppen kom i samband med skidåkningen, skidskytte Magdalena Forsberg och längdskidåkaren Per Elofsson. Och Elofsson var något av en guldkandidat för Sverige på den inledande jaktstarten.
Ja, förklaringen är ju det att Mylegg mördade Per i den här backen där Per var tvungen att släppa. Så Per är i en situation där ingenting fungerar för
tungt.
Honom nu.
Oh, så tungt det var när han är uppe på backen. Det var nästan så det stod still ett tag.
Ja, han har syrebrist. Den saken är klar. Det blir ingen medalj för Sverige idag. Det kan vi då konstatera.
Det är den, får jag säga, sprakande kommenteringen från Radiosportens skidtrio från 2002 som vi lyssnar till. I radiohytten satt Dag Malmqvist och legendariske Assa Rönnlund, och i spåret stod Bengt Skött som med egna ögon från mycket nära håll kunde se Myläggs överlägsenhet.
Ja, han dansar flamenco.
Kastanjetterna knattrar dem i bakgrunden.
De tar han till sista varvet.
Sista varvet blir det kastanjetter.
Man måste säga att Myrig far fram på ett sätt som rent av är otroligt egentligen. Om man då tittar på det resultat han har gjort tidigare under den här vintern, så ja, det är inte samma man.
Myrig vann alltså överlägset i jaktstarten. Elofsson passerades i spurten om övriga medaljer av två norrmän och inkom fyra till slut. Men efter Arne Ljungqvist och övriga antidopningsarbetares smarthet så avslöjades alltså fusket. Johan Mylek testades alltså i samband med medaljceremonin efter sitt guld på 5 milen. Skandalen, som i och för sig de flesta hade på känn, för det var så, redan efter jaktstarten så var snacket hela tiden mellan oss som var i Salt Lake City, det kommer du ihåg Tom, att ja, det måste vara doping, det kan inte vara något, han kan inte vara så överlägsen.
Det är nog konstigt.
Precis, det är nog konstigt. Men skandalen kom att brisera först i slutskedet av de olympiska spelen på tävlingens sista dag och födde en känsla av ilska och uppgivenhet i riktning sportslig rättvisa. Assa Rönnlund sa exempelvis så här:
det är så obehagligt det här, så att ska idrotten vara så här, då ska vi inte hålla på med det.
I ett första läge fråntogs Johan Mylek sin guldmedalj i femmilsloppet, men i en dom från sommaren 2003, alltså mer än ett år efter OS i Salt Lake City, så fråntogs Mylek samtliga sina medaljer. Elofsson kom alltså att bli uppflyttad från fjärde plats på jaktstarten till brons efter två norrmän. Och den medaljen var den enda längdskidåkningsmedaljen som kommer från OS i Salt Lake City. Det var i sig en stor svensk besvikelse. Johan Mylek erkände aldrig detta fusk. Han sa att han hade ätit en speciell diet, en speciell svensk kost. Mm-hmm. Vilket faktiskt gjorde att den stora internationella svenska delegaten Gunilla Lindberg blev tillfrågad. Därför att när Mylek skyllde på att han hade ätit en speciell svensk kost, så riktades alla blickar under den hearing som var, det förhöret som var, mot Gunilla Lindberg som såg ut som ett levande frågetecken. Nej, vi har ingen svensk kost, mig veterligen, som innehåller bloddoping. Men Mylek erkände aldrig det här, gick under jorden, försvann, blev ingenting mer utav och jagades länge. Han kom att avslöjas med att befinna sig i Brasilien, och i samband med fotbolls-VM 2014 blev han uppsökt, får jag säga så, utav Expressens reporter Ludvig Holmberg, som hittade Mylek och lyckades få tag på honom för att ställa frågor om detta, men han var inte särskilt intresserad utav att prata om den här gamla skandalen. Mylek sa sig vara oskyldig, men han fälldes ju för den bloddopning han åtminstone i dopningsproven hade visat sig använda sig utav. Per Elofsson fick en enorm törn utav det här loppet, som ju tog musten ur Elofssons OS-satsning 2002. Det är det ena. Och det andra är antidopningsarbetet för Arne Ljungqvist. Detta är en olyckspåse som är i riktning mot Johan Mylek, tysken som blev spanjor. Men det är också en hyllning till Arne Ljungqvist och hans antidopningsarbetare. Tänk att lista ut det. Han är nog baske med dopad i alla fall. Det såg vi på prestationen. Vi tänker inte låta honom komma undan. Vi tar honom i ett tillfälle när han inte kan pissa i offentligheten. Bra gjort, Arne!
Ja, det är nästan så att det får bli nästa grej, Miro. Du känner honom väl, Arne Ljungqvist, att han ska in i kärlekspåsen, va?
Ja, men det tycker jag absolut att han ska. Han var ju tidigt ute och hade ett enormt motstånd även hemma i Sverige. Jag vill säga då någonstans i mitten på 70-talet så var det många som var upprörda. Ricky Brusch, och jag tänker framförallt på en hel del friidrottare. Och på den tiden var det kanske inte så rent i påsarna där heller. Så att när man Arne har gjort en enorm insats, så jag har en stor beundran för honom.
Du var ju med i reportageserie som Alexander Lundholm gjorde, som handlade om dopningen i Sverige, där du berättade om hur det var då, och där Arne Ljungqvist ju verkligen höll fanan högt. Ricky Brusch och company ville ju störta Ljungqvist som friidrottsförbundets ordförande för hans kamp mot dopning. Linda Haglund blev först friad, men sen var det Ljungqvist i sin roll då internationella friidrottsförbundet som egentligen drev igenom att det skulle bli avstängning av den egna idrottaren Linda Haglund, vilket gjorde att Ljungqvist blev osams med övriga i den svenska friidrottsledningen, bland annat med generalsekreteraren Ulf Ekelund. Där det skar sig rejält då, på grund av Arne som har tagit kampen hela tiden och som ju fortfarande född 1931, ofta kontaktas när vi vill veta besked i dopningsfrågor.
Vi har just tillfört kärlekspåsen namnet Arne Ljungqvist. Mm.
Jag vill säga den största fuskaren i energihistorien. Känns det som, va?
Ja, det finns ju en konkurrens säkert där vid lag, men det här var ju så oerhört speciellt och han var ju så vansinnigt överlägsen. Jag vill säga också med tydlighet att, och rikta ett tack till de ljudillustrationer vi hörde. Det kommer alltså från Radiosporten Dokumentär som görs av Alexander Lundholm som ju blev årets sportjournalist 2018 förresten.
Kärlek får det bli nu. Kärlek.
Vi känner, jag drar lott.
Just det.
Röverinseende av er övriga. Många lotter i botten på kartongen.
Mira har gått iväg lite där, så han får komma tillbaka och få det här som en överraskning om en stund.
Så, och det här verkar vara en av de nya, för den här är ju en sån där kärleks hjärtformad. Mm. Och den är illgrön, pistagegrön. Är det illgrönt det? Zäta, Henrik Zetterberg.
Zäta. Mm.
Som jag avslutade, tvingades på grund av skada avsluta sin karriär nyligen, född 1980 från Njurunda.
Mm. Mm. Kan vara någonting för, jag vet att Camilla ska vara med i nästa avsnitt, Camilla Enström, som har en väl insikt i NHL efter sin tid där borta. Mm. Henrik Zetterberg, jag kommer ihåg faktiskt en Sweden Hockey Games när han gjorde någon sån här enorm, han gjorde 4 mål i samma match mot Finland, kommer du ihåg den fighten? Oh, för 2001 eller något sånt där. Och då kommer du sa det, för det var precis när han stack över, att undrar om han förstår vad han har framför sig, för han verkar så obekymrad och obrydd och med fötterna på jorden, att han kommer få ett monsterkontrakt, han kommer bli superstjärna i NHL och så vidare.
Så där. Fin företrädare för svensk idrott.
Henrik Zetterberg, en av de stora i NHL under 2000-talet för svensk del, sen millennieskiftet, alltså i nästa avsnitt. 2019 står framför oss och nästa avsnitt kommer nästa torsdag 174. Vi säger hej från nu, Miro, Lasse och Tommy.
Ja.
Hej
då. Hej då. Hej då.
Hej hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.